under promise and over deliver, det är liksom vad vi projektledare måste göra.
Den som pratar är Benny Nietzsche. Han kommer i dagens avsnitt prata om hur man planerar projekt och framförallt hur han använder rolling wave planning. Detta avsnitt är sponsrat av flyttaenkelt.se. Vill du flytta enkelt så gå in på flyttaenkelt.se för att få råd och tips och offerter. Tack Flyttaenkelt för att ni sponsrar dagens avsnitt. Och jag som har podden, jag heter Mattias Eibe och nu kör vi!
Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
Idag ska vi prata om planeringsteknik. Det här ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har funderat mycket på det här och jobbat med det och känner att jag blir aldrig riktigt bra på det. För givetvis som projektledare så planerar man ju långt fram och det blir inte riktigt som man har tänkt. Och då försöker man planera lite finare och så ändrar man det här. Och det finns givetvis tekniker för det här. Och Benny, han tog kontakt med mig och vi pratade lite grann om det här, så nu gör vi en podd om det. Så välkommen till podden, Benny Nietzsche.
Tack så mycket.
Du kan väl berätta lite om din bakgrund och hur du kom in på det här?
Jag försöker göra en lång historia kort. 80-talet småföretagare, jag flyttade till USA på 90-talet för att plugga. Och sen i slutet av 90-talet så hamnade jag på ett amerikanskt bolag som hette American Management Systems. Som kravanalytiker och affärsdesign inom telekombildning. Och där började då det lilla fröet sås kring då projekthantering, projektplanering. Och har graviterat mot projektledning helt enkelt från den tiden. Och jag tror jag blev av mig själv som projektledare förrän sedan ungefär 2004-2005. Då började jag känna mig, ja men det här, nu kan jag det här. Nu är det liksom en personlighet för det här. Så det är lite så. Men planering i sig är ju jättespännande. Och du och jag kontaktade dig tack vare att jag kände att, men varför pratar inte folk om rolling wave planning som jag har upptäckt, som fungerar så jäkla bra? Och jag har ju googlat och jag använder ChatGPT och jag ser jättemånga referenser då till olika delar, men i verkligheten känns det som att det inte är så många användare. Vad säger du, Mattias? Vad har du tänkt kring det hela?
När jag jobbade på byggen, då jobbade vi på det sättet. Det var, även fast vi inte kallade det. Vi hade en 1,5 eller 2-årig plan och sen så tittade vi 3 månader framåt. Vi tittade 1 månad framåt, vi tittade 2 veckor framåt och vi tittade 1 vecka framåt. Och sen hade vi även dagtittning. Alla de olika dimensionerna jobbade vi med hela tiden. Och sen var det olika personer. Så det var lagbasen som jobbade en dag, det var arbetsledaren som jobbade 1 vecka. Det var arbetsledaren tittade även då 1 månad eller 3 månader framåt tillsammans med projektledaren. Och sen var det projektledaren som hade helheten då 1,5-2 år. Ja, lite så. Men som sagt, jag kan inte det här. Det ska bli jättekul att prata med dig om det här.
Ja, alltså jag vill inte slå på stora trummor så att jag kan det här. Jag kan bara berätta min erfarenhet kring det här. För att när man läser om andras erfarenheter kring rolling wave planning så gör de massa utfästelser om vad det är och inte är. Och ibland så håller jag inte med vad de säger. Att en del säger att ja, men det här är bara för stora projekt. En del säger att ja, det är bara för små projekt. Och det är bara för agila projekt. Men jag håller inte med om det. Jag tror det här passar de flesta projekten. Och hur jag halkat in på det här i stort sett är att jag jobbar på Tele2 som projektledare och insåg det att hur den här hanteringen utav projektplanering och sen små agila team som har egna agendor och egna tidplaneringssätt. Och jag såg att det här är en polarisering mellan Vattenfall och agilt. Och jag kände att hur kan man liksom komma över det här sättet och se på det hela? Och jag vet inte, det konceptet end in mind har verkligen blivit trummat in mig som projektledare utav gråhåriga gubbar än mig. Och det är just det här att end in mind skapar ett fokus, att skapa en vision av vart vill vi vara. Och det här är intressanta i krocksvängen, för att oftast så när man har ett stort komplext projekt, då ser man bara det man har framför sig idag. Så här, det här går aldrig, man blir som en örebroare, det här kommer inte vi fixa, det går inte. Och skapar man en vision om vad man vill vara om 1 år eller 2 år, då kan man ju ta det som är end in mind och sen ska man titta på vad är det första steget vi kan ta för att nå dit. Och det är det här som jag känner, rolling wave planning, det är precis vad det här handlar om. Det är att kunna ta de första enkla stegen och sen kunna planera för hur vi ska möta visionen. Och vi vet ju, Mattias, att visionen ändrar ju sig ofta. Och jag har många projekt jag kan dra exempel på kring det, men vi kommer till det förmodligen sen då. Och sen så frågar du mig när vi pratar, hur skiljer det här sig från andra metoder? Alltså det skiljer sig inte, utan det här känner jag är som en add-on till en befintlig, det här critical path, och man gör brainstorming, man gör VBS och man gör det worst, mid, best case. Allt det där hänger ihop med att det jag vill kalla det här för mer eller mindre, och det här tror jag apar efter lite grann av Thomas Gustafssons tankar i handbok då, Agil projektledning från 2011. Jag läste den första upplagan där när jag kom in på det här. Och det är att man skapar ett initialt då, ett kunskapsskikt. Det man kan säga, första skiktet är, det här vet vi detaljer på. Det andra är, exempelvis, vi har en hög nivå design på ett ungefär. Den tredje är att vi förstår vad det är. Och den fjärde nivån kan vara, det här är rubrik. Så de kunskapsskikten jobbar man med. Och sen är det, gäller att få in den förståelsen hos beställaren, den som äger effektmålen. För knyter man ihop visionen med effektmålen på det sättet, då kan man få en acceptans på det här arbetssättet som jag trodde aldrig jag skulle kunna få.
Vad är Rolling Wave Planning?
Det för mig en metod, en teknik till befintlig metod för att hantera osäkerhet i planeringen, för att enklare kunna hantera förändringar när de inträffar, utan att man behöver då spendera massa tid och att swagga och spekulera och göra massa utfästelser som inte kommer funka. Så att vi har alla vana att skriva change requests. Det gör vi inte i det här sättet att arbeta. Utan man hanterar det här som en naturlig del av projektet, en förändring. Och det tillåter det. Den skapar en väg för att slippa det här hela tidsödande change request-hanteringen som du känner till också, antar jag.
Vi ska ju gå in i detaljer hur du jobbar med det här. Men om du på 30 sekunder ska beskriva hur du gör det här, och sen så dyker vi ner i ett exempel sen. Så bara den här övergripande, vad är det här? Hur jobbar man med det?
Alltså hur man jobbar. Alltså, jag kan bara prata om hur jag jobbar med det här, hur jag har jobbat med det här. Och alltså, hur involverar man teammedlemmar i en planeringsprocess? Alltså, vi har alla våra egna tekniker, vi har våra personligheter, hur man då entusiasmerar människor. Och det här är ingen skillnad, det här är liksom ingen sån här annorlunda metod, utan vad det handlar om är att kunna då i stort sett göra den här end-in-mind-resan och förstå visionen, förstå effektmålen och krympa avståndet mellan utvecklare och effektmål. Som ofta man vill dra isär, de är bara utvecklare. Det är det som essensen är i det här, tycker jag, med Rolling Wave Planning, för att man får en gemensamhet. Den här initiala roadmap man skapar är ju då verktyg och totempålen som alla samlas runt. Det är då när en effektmålsägare säger, men vi har ändrat det här borta. Aha, säger då kodaren eller testaren, då behöver vi ändra här nere också. Och det är liksom, det blir en naturlig form för hur vi interagerar över tid. Eftersom man kontinuerligen planerar. Man planerar det bara först och sen så springer man ut och gör saker, utan man medvetet kontinuerligt planerar nya vågor, nya exekveringar, får insikter från en exekvering, så här, men det här var ju inget bra, för det går ju stick i stäv mot det vi har planerat tidigare, hur kan vi lösa det? Och det går in i nästa iterationsplanering. Ja, för det är ju Scrum som jag har jobbat med till stor del, och sen har faktiskt Scrum gått in i Kanban när vi väl har gjort den första MVP, en release till marknaden. Helt plötsligt så går man in i ett annat stadium där man inte behöver ha de här hårda releaserna, utan man kan gå in och göra en förbättring, förändring och deploya det. Och sen, låt oss säga, ifall man inte har då gått ut till general populace, alltså stora marknader, man har kanske då vad man brukar kalla det för, sådana här friendly users i fokusgrupper, så kan man där få hjälp av ju andra förändringar också. Så det tillåter ju så otroligt dynamiskt sätt att arbeta. Och det viktigaste är att få med de effektmålvägarna på det här. Och det har varit i mitt perspektiv ett av de största jobben som projektledare. Att skapa det här ledarskapet. Det krävs ett starkt ledarskap för att få det att funka.
Skulle du kunna beskriva ett exempel om hur du använder det? Kanske ett verkligt exempel. Och så går vi igenom det.
Ja, var ju så, jag har ju pratat med en av effektmålsägarna. Så jag får prata om det här projektet på Telia. Och det här startade, projektet startade då inom Telia Mobile. Och det Telia Mobile-projektet är The Mobile Office som skulle ersätta då en mobiltjänst. Mitt i det hela så omorganiserade Telia sig. Slog upp mobile med bredband och vart hela Sverige. Vi fick helt nya effektmål, vi fick helt nya erbjudandebeskrivningar att jobba med. Och i stort sett vad vi gjorde var att vi satt ner en månad med kärnteamet och gjorde den här resan med beroendeplanering, worst case, best case, gjorde VBS-er, gjorde den här skiktningen av vad vi vet, kunskapsskiktningen. Och sen så kommer den här stora släggan ner. Ja, nu ska vi ha en helt ny organisation att jobba med. Och det här ska heta Touchpoint och inte Mobile Office. Och vi hade ju en totempålen att gå till. Vi bara målade om totempålen och skrev då Touchpoint. För resten var ju precis exakt. Vi kunde ju liksom anpassa oss efter den framtiden. Och det här, vi hade ungefär 4 olika varianter av erbjudande spes under löpet av hela projektet. Vilket vi inte kunde haft på det här smidiga sättet som vi hade då. Men jag vill då säga det är tack vare att alla i teamet förstod vad Rolling Way Planning handlar om. Det här planeringstekniken.
Och hur förklarar du det för dem då vid första mötet?
Det är just det här med kunskapsskikten. Det här med att kunna slippa skriva change requests. Att vi kommer kunna jobba nära med CX och UX. Så i produktutvecklingsperspektivet. Och ett annat tips som jag vill lägga in i det här. Det är att låta CX UX interagera oerhört mycket med effektmålsägarna. Med de som beställer det projektet. Eller vill ha den här tjänsten. För då låter de vara dig fri att leda projektet. Leda teamet. Istället för att de ska komma in och säga. Ah, vad handlar det om? Vad var det där för någonting? Då får de etablera sin vision. Gör en refinement av visionen, gör den tydligare och klarare med insikter från kunder och från fokusgrupper som CX UX handlar om då. Så det var på det sättet jag kände jag fick ett buy-in från core-teamet jag jobbar med och även då teamledarna i leveransteamen. De förstod att ja, men det här är lite genomtänkt nu och nu kan vi faktiskt då ta kreativa beslut om att ja, men vi provar det här istället i den här sprinten får vi se om det funkar. Och ja, på det sättet liksom.
Och rent praktiskt, hur gjorde ni det här?
Ja, om man säger så här, under den här football camp style-mötena vi hade uppe i Sundsvall i en månads tid så gick vi igenom den initiala erbjudandespesen och bröt ner de delarna till utvecklingsbara delar för att vi hade då dels en säljprocess som skulle uppdateras i en befintlig legacy-miljö. Så vi gjorde den gapanalysen och satte det på våran scope-lista i våran VBS. Samma sak då så insåg vi att nätverksdelarna här behövde uppdateras. Och då såg vi att en IN-plattform skulle bytas ut, vilket är ganska enkelt för det här gänget. Så det satt vi som första milestone. Så hade vi tid att titta på milestone 2, vilket var att man gick som onda andar mellan, ja vi behöver nya appar, vi kan ta de här apparna som finns i Teleppo. Man gick fram och tillbaka så man kunde inte bestämma sig. Så jag sa att vi fick ju tillfälle till att säga, okej, nu går vi in och gör en prototyp på nya appar. Som bygger på då läggas i apparna eller apparna från Teleppo. Och vi presenterade efter då 3 veckor en fungerande app då för själva slutanvändaren. Och fick ett godkännande av det. Och det hade ju aldrig varit möjligt ifall vi hade jobbat på något i något annat format. Men som sagt, jag springer iväg lite fort här. Går vi tillbaka och tittar på sen, hur skapar vi då samsynen och det här? För att gå igenom lösningslandskapet var oerhört viktigt. Titta på nätverks, vad är det för gap där? Vad är det för Teleppo-plattformen? Vad har den för förmågor, inte förmågor? Och sen la vi upp ett antalet förslag på hur vi skulle kunna implementera det här. Och det jag ofta gör i projekt är att också sätta mig ner och göra en gemensam riskanalys. Och jag vet inte om den är unik, men jag brukar alltid, riskanalysen blir alltid en action item-lista för mig. Som folk får äga i projektet. Och vi kollar av dem varje dag, varje vecka och ser, är den fortfarande grön? Har den blivit gul? Och märk väl, jag vet inte hur fast många som håller med mig, men det finns inga röda risker, Mattias, för mig. För de är issues. Och de ska ut ur risklistan och ska direkt hanteras. Och det är det här som också var en sån här framgångsfaktor när man tittar på de här beroendena som man har och vilka risker som finns. Så att när vi har satt ner efter den månaden kan man ju säga då att då såg vi att det här är easy, ska man säga, lågt hängande frukt. Det här vet du inte speciellt mycket om. Och det, här, och det gjorde jag medvetet för de andra skulle förstå att okej, okay, det är de här kunskapsskikten vi kan jobba med. Och sen när jag fick dem att förstå kunskapsskikten och vi la upp dem i milstolpar så gick jag direkt till styrgruppen. Kloka människor i styrgruppen som förstod att aha, det är så här vi ska försöka göra det.
Så när ni har gjort det här, då gissar jag att Telias ledning, de kommer säkert säga till er, men hur lång tid kommer det här ta då?
Ja, absolut. Och då får man ju då använda sig av den klassiska alltså metoden som att titta på best case, worst case och vad är mest sannolikt att saker kan hållas. Och den här analysen som jag har gjort med det här teamet var att, och det var alltså det mest kunniga teamet i det området som jag fick jobba med. Och med det förtroendekapitalet gick jag in och sa att ja, men, vi ser på baserat på det vi vet idag och på allra helst om det kunskapsskiktet vi vet minst om så tror vi med en marginal, med riskmarginal på 90% att så här lång tid tar det. Och när vi satt oss ner i det mötet så, när jag satt mig ner med mötet och min projektägare också för den delen från IT, PPH, så vart det ju lite, ska man säga, inte aggression, men det vart lite förbannade att det skulle ta så lång tid. För de själva har ju byggt det här på 8 månader, sa de då. Det visade sig att de hade byggt en plattform för en kund, en instans, en kund, medan vi skulle bygga en instans för hur många kunder som helst. Och då förstod inte de att ja, men det är det här, vi måste bygga upp ett otroligt ska man säga, flöde för sälj och order och leverans av det här och så vidare. Och så att jag fick ett buy-in från styrgruppen, men styrgruppen sa att vi måste prata med ledningen. Så midsommarafton den sommaren satt jag i en bil på väg in på en fest och pratade med vdn på Telia om varför det här skulle ta 11 månader och inte 8 månader. Och mycket intressanta möten hade jag där. Och bland annat så frågar de hur kan vi hjälpa till, vi i ledningen med det här. Så ja, det är att inte ha sådana här möten, för det stör oss i planeringen. Och min projektledare satt ju nästan hjärtat i halsgropen när hon hörde mig säga det. Men vi fick lugn och ro efter det. Så att man får hela tiden försöka ha någon slags fingertoppkänsla. Det var många som inte ville ha mig kvar som projektledare efter det här. Men de insåg att ja, men, vi har kommit så pass långt och det här verkar ju funka. Så det gäller att ha lite fingerspitzgefühl att kunna veta när ska man sätta ner foten. Visa ledarskap och förtroende för sitt eget team och det man har gjort.
Det är en sak att ni kan hantera det som teamen kan göra. Men ni har ju ordentligt med beroenden i en sån här organisation. Det är säkert integration, det är säkert andra agila team. Och säkert saker som ni inte ens känner till som ni har beroenden till. Hur hanterade ni det här?
Vår designledare i projektet och tillsammans med då min tekniska projektledare. Vi tre satt oss ner och tittade på vad är det för tydliga beroenden vi har. Vi behöver sätta oss ner och ha designmöten med specifikt. Både högnivå och lågnivåmöten. Och titta även på de processerna som påverkas. Mycket av supportprocesserna var ju tvungna att ändras på. Och vi var till och med nere i bergsrummet i Karlstad där, i det här övervakningscentret och gick igenom vad det var för skillnaden gap mellan dagen och framtiden då när vi har implementerat då den här lösningen. Så att det var fysiska besök, fysiska möten. Då på den tiden så var ju då inte alls Teams utan var ju Skype vi använde sig av. Och ha de här mötena och planerade långt i förväg i ett schema. Det är lite av framgångsfaktorerna. Och bjuda in då till såna här stand-ups. Både på, hos utvecklarna, även hos de som testar och även de som sitter och designar. Och ha regelbundna möten på det sättet. Det är förmodligen som fick det här att liksom fortsätta och rulla på.
Kan du beskriva lite grann om hur ni jobbar med milstolpeplan, sprintplan och sen det här med rolling wave planning?
Mm. Jag ska försöka beskriva det. Om ni tänker framför er en graf där vi har en inception-fas, vi har en planeringsfas, vi har milstolpe-execution-fas. Sen tänker du tre sådana milstolpar med föregående planeringsvågor, så kan man säga att man utgår hela tiden från inception. Och sen så ser man då, vad har vi planerat för att starta med? Och då så går man in och förfinar den leveransen. Man startar utvecklingen innan man är klar med planeringen, givetvis. För det finns saker som inträffar. Så man försöker få in en cadence i det här, så att man får en rytm i arbetet. Så att vi hade 4 sprintar på en milstolpe. Och på det sättet då fick vi fram då en tydlighet att en utveckling i andra sprinten var vi kanske tvungna att parkera, för insåg att ja, men det här kan vi inte lösa förrän nästa milstolpe. Vad kan vi då plocka in för features eller för funktioner att förbättra och göra så att vi kan få en fungerande milestone 1? Och det är jätteviktigt att man, i alla fall i de projekten jag har jobbat med, att man har den första milstolpen ska lansera någonting användbart. Som en kund kan använda eller en fokusgrupp kan använda. Det är det viktigaste. För att det är inte förrän då du verkligen kan börja få ett förtroende hos dina leverantörer och hos dina stakeholders. Så att ja, men det här är någonting som vi nu, det här är verklighet. Det behöver man visa så fort som möjligt. Show and tell är ju bland det viktigaste. Att för steg visa bestyget på att ja, men sprint 1, nu har vi de här featurena, funktionerna på plats. Sprint 2 kommer de här funktionerna på plats. Och de andra 3-2 sprintarna, då kommer faktiskt vi kunna göra allt det vi har tänkt att kunna göra. Så att kommunicera, show and tell, har varit superviktigt för att bygga upp de här, ska man säga, vågorna utav arbete. Att, en annan viktig sak är då att planeringsvågorna, de är ju pågående under hela projektet. Viktigt att poängtera, för att annars gör man inte det, då tappar man nerven i projektet.
Över tid så flyttas vad du fokuserar på, var är ni jobbar med detaljerna. Mm. Hur jobbar ni med det? Är det sprintarna som har den kadensen som gör att ni, nu är det dags att titta där?
Om man säger så här, eftersom vi har lagt upp VBSen och alltså kombinationen av VBSen, kadensen och kunskapsskiktningen, de tre aspekterna tillsammans arbetar ju kontinuerligen. Och VBSen bygger man ju upp baserat på att först måste vi bygga det här, för annars kommer inte vi kunna göra saker i efterföljande iterationer. Så därför är det viktigt att man har fungerande etablerad plan för första milstolpen.
Så som det funkar då, det är att du tittar på första milstolpen, gör en detaljerad plan för den. Sen när du har kommit en bit in där, då börjar du göra en detaljerad plan för den andra milstolpen. Är det lite så förenklat som vi skulle kunna säga att du jobbar?
Ja, förenklat absolut på det sättet. Men jag vill ju också kunna säga så här, att inför varje sprint har du samma planeringshorisont som du har för en milestone. Så att du går in och kanske inte vet allt i första sprinten. Men ju mer du arbetar igenom så vet du vad första sprinten, hur den ska utforma sig. Och du har ju kontinuerlig kontroll på vad är det för någonting i alla morning stand-ups. Där alla då som ska leverera till den sprinten är med och ser, ja, det här kommer jag hålla, det här kommer jag inte hålla. Och det gäller ju då att kunna göra commitments på att dina team leads i utvecklingsteamet kan göra commitments som de kan lita på själva. Och att jag kan lita på att det är korrekt att de gör det. Så att det krävs en viss senioritet hos utvecklingsledarna för att då kunna veta. Allt blir så specifikt till, det är svårt att generalisera. Det här gör man först, det här gör man sen. Man får titta specifikt på hur ser VBSen ut. Vad är uppdraget vi ska lösa? Mappa det mot visioner. Det är liksom hela tiden man kontrollerar. Om vi ska nu bygga, låt oss säga, milstolpen 1 i det här projektet, Touchpoint, var ju då en enkel integrationslösning som skulle uppdateras. Boom! Så den då vart ju bortanför, det var den första milstolpen i våran projektplan, men i våran rolling way-planering så sköt vi den åt sidan. För det var en done deal redan, för den var klar. Då behövde inte vi använda den förrän vi lanserade. Så att vi liksom lyckades hantera den första milstolpen på det sättet, men milstolpe 2 var ju den som vi skulle gå ut och göra en lansering med. Och då så var det ett antal appar som skulle på plats. Mobilappar för både Android och för iPhone. och sen webbappar, en softphone skulle ut. Och sen då konfigurera upp då den här Touchpoint-plattformen med de produktkomponenterna vi hade köpt och då skulle konfigurera dem. Och sen uppe på det hela så skulle det här in då i en produktionsmiljö, i en acceptanstestmiljö, i en utvecklingsmiljö och en testmiljö, en sån här playground för teamen då. Och det här skulle också byggas. Så det gjorde vi under Milestone 2. Och vissa delar var ju skjutet till Milestone 3 för att vi kanske inte behöver ha en acceptanstestmiljö på en gång. Vi kör produktionsmiljön som en acceptans i början med och så vidare. Och sådana insikter kommer ju då baserat på karaktäristiken på projektet och var du befinner dig med i kunskapsskikten om man säger så. Så det är svårt att generalisera och säga att ja, men så här brukar det vara. Det brukar kanske inte vara så för andra.
Och vilka verktyg använder ni för att göra det här? Allt från Kanban-tavla till MS Project?
Alltså det jag har gjort och det jag är trygg med att använda, det är vad kunden använder. Och det har varit allt från MS Project. I mitt senaste uppdrag så var allting MS Project. Och sen så använder Jira eller DevOps från Azure. Confluence. Och det är viktigt att alla i projektet och även då styrgruppen access till de här sidorna du jobbar med och de här tavlorna du jobbar med. Så man kan få en real-time upplevelse av det. Som jag har sagt tidigare i många, många situationer att när utvecklarna är nära effektmålen och när man kan se att en effektmålsägare sätts ner och pratar med en testare och de pratar om hur det ska funka. Det är liksom, jag får gåshud när jag tänker på det, för det är så fantastiskt. För då vet man att de är på rätt väg. Man får engagemanget på rätt väg. Så att de här verktygen är superviktiga för att enabla just den här delen.
Vad uppdaterar du och vad uppdaterar teamen gällande planering?
Alltså, jag uppdaterar ingenting. Jag samlar informationen som de har uppdaterat i verktygen vi har utsett till de nyckelverktygen för låt oss säga ett utvecklingsteam, testteam. Och sen så tar jag den informationen och presenterar den på en veckobasis eller om det är 2 veckors basis beroende på vad styrgruppen vill då. Eller så har jag i många fall också sagt att om ni går in och tittar på den här boarden i Jira så ser ni vad vi är i den här milestonen eller den här liksom sprinten. Och det har oftast skapat otroligt bra intresse hos utvecklare eller hos affärsägarna.
Och affärsägarna, de tittar ju givetvis på milstolparna, men när vi kör den här detaljfokuseringen, då kommer ju en del milstolpar bli förskjutna i sig, eller?
Ja, alltså det är ju stor risk för att det blir det. I vissa fall eftersom man inte vet tillräckligt mycket om en situation eller att marknaden har ändrat sig. Men det fina i det här är att när man får det engagemanget hos de här nyckelstakeholders i sin PSG, när de förstår vilka utmaningar man har, när de är med i action, det är då man får den acceptansen att det kommer ta lite längre tid. Som då när vi skulle bygga då våra testmiljöer. Så men det kommer ta lite längre tid eftersom de här, hela IP-hanteringen, alltså så det tar lång tid med brandvägsöppningar och det förstod alla efter ett tag. Det var faktiskt så ganska kul för att efter projektet fick en av våra duktiga arkitekter gå upp och prata om det här på Stureplan med högsta hönsen om varför det här tar lång tid och vilka saker vi behöver förbättra. Så det liksom satt ju då ögat på en viktig punkt som Telia var inte så bra på. Så att förståelsen finns där när engagemanget finns där och när man är tydlig i kommunikationen till sin stakeholder. Så att när man har den här approachen, ja, man får en bättre buy-in och slippa skriva CS. Snälla någon folk, liksom. Det här är ett jättebra sätt att jobba på, tycker jag.
Och när du säger slippa skriva CR, så är det ju många i verksamheterna som tänker så här, vad skönt, vi kan mata in vad vi vill ha. Men så tänker du inte.
Nej, men så är det ju inte heller. För att man håller ju koll på styrgruppen. Och det är också en viktig poäng i det hela, det är att etablera vilken ska vara medlem av styrgruppen din. Man måste gå in och faktiskt sätta ner foten ifall en person som inte är engagerad eller har någon liksom skin in the game utan bara vill sitta av där och tycka och vara lite av en förstörande för att mitt team gör mycket bättre. De sätter man i foten och säger att ni får inte vara med. Och då får man en fokuserad styrgrupp som gör exakt vad vi behöver göra och har buy-in för det.
Och vad är det?
Det är att nå visionen. End in mind.
för att ta ett exempel då. Vi har en vision att vi ska ha det bästa systemet för våra kunder på marknaden. Och då kommer en i styrgruppen och säger till dig att jo, förresten, de här danska kunderna, de har ju en speciellt bank-ID. Det vill jag att det funkar för er också.
Ja, då går jag in och så säger att jag har sett med, har du en bra idé om vem som kan det här, så kan jag kontakta den personen, få in och göra en analys. Och sen så gör vi då ett estimat på hur lång tid kommer det här ta. Det här är liksom en klassisk förstudieanalys, en quick look assessment på vad är det för krav du vill ha in. Och då så gör man oftast så här i andra lägen också, och det gör man även i rolling way planning. Och sen när man väl fått tillbaka den här studien, då säger man till sin styrgrupp, okej, vill att du ska göra det här först eller sen? För det finns inget in or out of scope, utan det handlar om bara prioriteringar. Vad gör vi först? Och det är det som också sätter ett mindset hos styrgruppen att okej, jag kan få vad jag vill, men jag får faktiskt prioritera mig fram till det jag vill ha. Och på det sättet skapa ett förhandlingsyta för styrgruppen att agera på.
Så det du försöker beskriva är att vi har en stor backlog. Vi tillåter att ta in nästan vad som helst i backloggen så länge det ligger i linje med visionen. Sen när vi sätter oss ner och tittar i den närmaste vågen, då väljer vi ut vad är viktigast att få ut just nu.
Ja, till en fungerande mjukvara, till kund.
Och det där är nyckeln då? Det här att det ska vara någonting fungerande?
Yes. Ska in i produktionsmiljön och fungera.
Vad skiljer det här då från vanlig sprintplanering? För det är så det står i Scrum att man ska jobba.
Ja, precis. Men det står ju ingenting om hur du bryter ner i kunskapsskikt. Och det här själva arbetssättet kring. För iterationer, det är ju, alltså det här är match made in heaven mellan Scrum och rolling way planning. Så kan du Scrum, så kan du rolling way planning också. För då hanterar man då de här kunskapsskikten transparent med styrgruppen. Och transparent med ditt team som du jobbar med. Det är därför det är så pass enkelt att införa. Så det är därför jag har varit så förvånad, jag har inte hört någonting om det. Och de här duktiga personerna som du har intervjuat i podden. Alltså jag sitter och känner att de kör åttor kring mig i logik. Men har aldrig pratat om det här. Jag blir bara, men så varför liksom?
Kan du beskriva de här kunskapsskikten och ge exempel på vad du har i respektive kunskapsskikt?
Ja, för det första kunskapsskiktet kronologiskt är vad du ska implementera direkt. Det är liksom vad du kan implementera direkt. Och saker du inte har direkt detaljkunnande kring, det du inte kan slänga ut massa user stories som hänger ihop i någon slags user informationsflöde. Har du inte det? Ja, men då är du inte mogen för att sätta upp. Då får du förlänga din inception. Du måste ha fungerande en logik i lösningsarkitekturen som funkar och att gapen täcks. När du väl har satt upp den första kunskapsskiktet, för sen så har du då förmodligen då, och då får vi gå och titta på första milestone till exempel. Det har också ett kunskapsskikt. Du behöver inte kunna allt när du ska starta första sprinten. Du behöver inte kunna allt om sprint 4. Om du har 4 sprintar. Utan den kunskapen får du till dig under loppet utav arbetet. Och är det så att man misslyckas med att då får man ju hitta ett sätt att mitigera sig fram. Och säga, ja men okej, vi flyttar det till sprint 2. Eller ursäkta, till sprint 2 och sen flyttar vi det till sprint 3. Och sen så får man göra ett exekutivt beslut att ja, men vi kommer inte kunna lansera det här i första milestone som jag tänkt. Om inte vi lägger till det här, då får vi förlänga med en sprint innan vi gör en milestone. Och den här dynamiskheten i kunskapsskikten gör ju att du kommer aldrig misslyckas. För du sätter alltid förväntningar på rätt sätt. Och sikta in att kunna överleverera. Under promise and over deliver. Det är liksom vad vi projektledare måste göra hela tiden.
Jag ser risken att man då börjar med det enkla och låter det komplexa vänta.
Ja, det är till synes så. Det är viktiga i just den här startupen i ditt team. Du säger det, för det är därför vi i det här projektet som jag berättat om till Touchpoint, det börjar vi med det svåra. Med vilka appar ska vi ha? Hur ska de här produktkomponenterna se ut? Hur ska erbjudandena se ut? Hade vi tagit det på slutet, då hade vi varit försenade. Men vi lyckades leverera 50% mer features. Vi tog tag i tjuren vid hornen direkt och löste de problemen. Och lite tur måste man också ha. när man är skicklig. Teamet jag hade var riktigt skickliga i det här. För de förstod hur det här tänket skulle vara. Så de tog med sig det här att vi löser vi de här initiala stora problemen, så kommer vi kunna ha mer tid över att lösa då saker vi lagt i sprint 2. Där vi har rubriknivå kunnande om, och det vi bara har en high level design om, eller vi har bara en liten förståelse kring, då kommer vi kunna lösa de sakerna mycket enklare. Och faktiskt är det ju så mångt och mycket att när man väl har löst de svåra problemen, så ser man inte svårigheten i de andra problemen tyckte man hade svårt i sprint, man har lagt i milestone 2 och 3. Då är inte de problemen lika stora. Det är någon, jag tror det är en projektledarmagik där det händer så. Så i alla projekt jag har jobbat med, det är 5-6 stycken nu, så har det alltid skett så. Börja med de tuffa sakerna först. För sen så kommer de här, man trodde var tuffa saker, inte var lika tufft. Och då så kommer man kunna överleverera.
Och hur gick det då i Telia-projektet?
Ja, vi lanserade då pilot, fokusgrupp. Och som sköttes av CX, UX-teamet, var riktigt bra och fick jättemycket bra input. Och det här leddes ju tillsammans då med våra ägare i projektet, vilket gjorde att blev det någon liksom försening så var det acceptabelt, för att det var de som tyckte att det här var nödvändigt att prioritera. Sen under maj månad året 2015 så började vi sälja, vi go to market. Så vi började sälja fast inte riktigt plattformen var klar. För att säljflödet var färdigt först. Sen var ju plattformen klar. Så vi sålde inför semestern massvis med de här. Sen gjorde vi leveranserna på hösten av dem som de fick börja använda. Så vi gjorde en commitment till våra kunder att ni får köpa nu, men så levererar vi i höst. Och det var acceptabelt för ledning.
Du pratar om det här med förtroende. Beskriv lite grann hur du jobbar med det gentemot team, nyckelintressenter, styrgrupp och så vidare.
Grundläggande, det som är basic, det är att respektera varandras discipliner och kunnande. Allt för många gånger har jag suttit som två schnauzrar på varsin sida om korridoren och pissat på varandra. Så, men du är bara CRM-arkitekt, CRM det är bara liksom en outlook och så vidare. Och det första jag brukar göra, det är att se till att folk respekterar varandras discipliner och kunnande. Det är då man kan börja lyssna på varandra. Det är då man kan kommunicera med varandra. Och det gäller även alltså, runt alla designers, alla olika, ska man säga, nätverkstekniker, nätverksarkitekter, när det gäller då solution architects, enterprise architects som håller på med domänmodeller. Alla de måste respektera varandras discipliner. För annars så det går i stå. Och samma sak med affärsägarna. Våra arkitekter måste förstå att det är affärsägarna som har beställt det här. Det är de som ska hämta hem en ROI, en return of the investment. Det är deras huvud som rullar. Och får man de här rollsakerna på plats, att man respekterar varandras roller, så och när det gäller styrgruppen allra helst har jag använt då alltid inlett projektet med styrgruppen med en liten styrgruppsutbildning. Vad jag förväntar mig dem göra. Exempelvis då sitter det personer från en operations. Då vill jag att den personen förstår att det är ditt ansvar att se till att vi har staffing där. Så att de inte kommer att säga att ja, men vi har inte tid med projektet nu. Det är den personen som har ansvar att se till att det ska lyckas. Och det gäller alla de styrgruppsmedlemmarna. Att inte ha en styrgruppsmedlem där som sitter och tycker är jätteviktigt. Och en annan viktig sak, det kommer säkert många bli jättearga på mig när de hör det här, men jag är helt övertygad om att styrgrupp ska styra, projektledaren ska leda, och det är så många gånger som jag är tvungen att sätta ner foten mot vissa styrgruppsmedlemmar som går in och försöker projektleda. Och då säger jag, men din disciplin är vad affärsägare, håll dig till din kant här, jag ska projektleda. Annars så kan jag ta steg tillbaks och lyssna och lära mig från dig i sånt fall. Det är du som avgör i det läget eftersom du äger initiativet. Och låt säga om projektägaren säger något sånt. Och när jag är tydlig i de här, då skapar jag också ett förtroende. För att de må hända inte tycka om mig, men de vet vad de har mig.
Och hur jobbar du då med utvecklare som får hela den här visionen, blir insatt i den och blir orolig för att ingen egentligen jobbar med de stora sakerna?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltså, det är ju en klassiker du tar upp här. Och vad man måste försöka göra, vad jag försöker göra, det är att och få grabbarna och tjejerna förstå att gräv där du står. På Tele2 lärde jag mig det. Gräv där du står. Försök inte gå över till andra gropen och gräv. Och när du väl är klar i din grop, kolla ifall någon annan inte är klar i sin grop. Då kan du gå dit och hjälpa. Det är så vi alla ska lösa saker och ting. Och är det så att du känner att du vill förstå bättre av ett större koncept, ja, men då kan vi ta en session kring det. Men ditt jobb är det här. Och sen brukar jag också säga då, både till styrgruppen och till core-teamet, och när jag har lite sån all-hands-möte, det att det här konceptet brukar jag säga, och jag hörde faktiskt en av dina tidiga podcastgäster sa det också, att jag tillåter in konceptet operationen lyckades, patienten dog. Det finns inte i mitt projekt, det jag ska driva, utan är det så att någon har problem, hjälp den personen när du har tid. Sitt inte och säga, haha, jag lyckades i alla fall. För vi alla förlorar på det. Och när man väl inte bara säger det, utan verkligen går in och sätter ner foten att det är så här vi jobbar och visar i praktiken, det är då man får respekt och förtroende. Som sagt, man kanske inte är omtyckt. Jag är inte där för att bli omtyckt, jag är där för att lösa ett problem.
Har du fler råd och tips med din erfarenhet?
Alltså att förstå projektets natur är jätteviktigt. Att innan man börjar förstå effektmålen och de unika behoven och kunna tillsammans etablera vision, det är jätteviktigt. Och det är det som adresserar osäkerhetsgraden. Det här med att vara en Örebro, ja, men vi har det, liksom, kolla hur det ser ut idag, det här kan vi ju inte. Ja, men måla upp en vision och sen tar du första steget dit till den visionen. Det är jätteviktigt att man får in det hos alla, även från högt och lågt i organisationen. Och sen är det ju så att rolling wave-planering fungerar bäst när projektet är dynamiskt och ni inte har all information i början. Det är då man kan ju make a difference. Och sen då så jätteviktigt att min erfarenhet är att CX-UX är viktig när man gör produktutveckling. Sitt inte och hogga dem till dig själv. Låt styrgruppen, nyckelpersoner i affären, jobba med dem. Då skapar du då en vilja till att engagera sig och att förseningar, prioriteringar jobbas på ett mycket, mycket enklare sätt. Inledande plan, superviktigt, som i alla projekt. Men det är där du skapar dina kunskapsskikt, det är där du bygger upp din skrumplanering kring. Lösningsarkitekturen bryter du ner där, så du förstår vilka gap kommer när. Kunskapen om gapen är ju då, handlar om kunskapsskikten. Iterativa arbetet är superviktigt. Jag vill poängtera det att första milestonen, första leveransen, bör vara antingen en pilot eller en most valuable product. Att inkludera ett user community kan jag rekommendera, eller någon fokusgrupp, till första lanseringen. Och att låta dem hjälpa dig med hjälp av en UX-person att förbättra tjänsten över tid. Det är då du kan gå in med ett kanban-tänk och slippa de här tunga releasefönstren ifall det funkar med legacy. Och sen då så att kontinuerligen uppdatera din totempåle. Ja, jag kallar det för totempåle. Den här plan, gemensamma planen, visionen. Och så fort information är tillgänglig så är ditt jäkla jobb att se till att alla vet att det har ändrat sig. Så man får och förklara, nyansera och visa ledarskap. Varför gör vi justeringen? Vad är källan till justeringen? Vad är nyttan? Och så vidare. Hur påverkar kortsiktiga mål? Hur påverkar de långsiktiga målen? Och visionen. Och sen som jag nämnde tidigare kring det, risker och osäkerhet. Att lyssna lika mycket som du pratar, minst. Det är jätteviktigt. För att de här riskerna som många kan bara blurba ut sig. Se till att fråga, kan du, har du momentum att kunna förhindra det att hända? Nej. Ja, men då parkerar vi den saken i ditt Excel-ark du tar fram. Utan du ska ta risker där du kan påverka. Där du kan vara en ska man säga, contributor till att det inte blir en issue. Och det blir en action item-lista. Det är jätteviktigt, för det är så jag har proaktivt hanterat risker. Alla frågar, vad har du din risklista? Ja, jag vet det, jag har inte den i min byrålåda, för den ligger ute hos mina kollegor i projektet. För det är de som hanterar den. Och sen då så det här med att använda verktyg för att övervaka projektets framsteg. Nära realtid. Det är jättesvårt idag. Jag vet inte, det finns säkert verktyg idag, Mattias, som man kan använda sig av. som direkt kan då se när man har deployat eller när man har klarskrivit en user story och gått igenom test, så pingar det till i en sån automatisk Jiraboard. Säkert finns något sånt idag, men ofta så vill inte folk lägga ner så mycket tid på det. Det finns som en, ska man säga, en add-on i själva Jira. Så det är väl de som summerar att jag ser att lyckas i osäkra projekt användandes Rolling Way Planning. Och sen måste jag bara säga en annan sak, en så här caveat i allt det här, Mattias. Ja, det finns så många duktiga personer ute här som lyssnar på det här, kanske lyssnar på det här. De kanske stängt av efter 5 minuter. Som kan det här 10 varv bättre än mig. Och jag kan bara ta min erfarenhet och mina upplevelser av det här. Men jag vill gärna lära mig mer av andra människor kring det här. Så att vill någon komma med kommentarer med Benny, det här är helt galet. Jag vill höra det, jag vill förstå. Ja, men varför? Och lära mig från det. Så att jag är inte specialist i det här, absolut inte. Jag har bara 5 års eller 5 projekts erfarenhet av Rolling Way Planner. Och jag tycker det funkar skitbra.
Och om man vill läsa mer, vad har du hittat fakta om det här? Är det någonstans vi kan lägga i vår anteckning till avsnittet?
Absolut, det har jag samlat ihop på ett ställe. Jag ska skicka dem där till dig. Det är bland annat då referenser till PMI, PMBOK, som har uppdaterat med Rolling Wave en hel del. Jag har ett antal länkar som går till intressanta filurer som säger emot mig bland annat hur jag definierar det här.
Jättebra.
Ja, så att man måste hitta sin egen, alltså förstå projektets natur och sen så jobbar man efter det.
Jag ställer alltid frågan vad mina gäster har begått några misstag som de skulle vilja dela sig med. Har du begått några misstag som du skulle vilja dela med lyssnarna som de kan lära sig av?
Herregud, ja, det är så många så jag vet inte vilka jag ska ta och hur jag ska börja. Men det viktigaste tror jag är att lyssna på din magkänsla. Den är så viktig. Jag vet inte om en magkänsla är så viktig för en person som jag kan vara, som jag har kanske ett litet uppdrag bakom sig. Och har inte den erfarenheten och kanske den interaktionen med människor. Men om man väl har några projekt under rocken, så lyssna på magkänslan. För den är oftast rätt. Mer än vad den är fel. Och när jag inte gjorde vid tillfället, så jobbade jag som programledarkonsult. Och skulle göra då vad som en senior advisor till ett företagsledning. Där jag blev så, ska man säga, entusiasmerad av otroligt duktiga människor. Men som hade en annan agenda än vad den jag gick in med skulle ha. Och övertygade mig att inte göra vissa saker som jag kände att jag behövde göra. Och det bara gick fel. Så att det inte förrän då 4-5 år senare jag insåg liksom, ja men fasiken. Så jag efter ett tag så jag behöver göra en sån här ursäktsresa. Så jag ringde upp en del och skrev mejl till dig och sa att jag ber om ursäkt för det här. Jag liksom sent vakna syndaren mejl och så att säga. Men det är nog mest bara för mig själv jag gjorde. Men det är superviktigt att lyssna på sin magkänsla.
Vad roligt. Vilka reaktioner fick du på de här mejlen då?
En del svarade inte alls. Och en del sa att ja, men det där förstod jag ju. Jag förstod din ambition, men det var för stora krafter du jobbar emot.
Vad roligt.
Ja, alltså det var ett av de större konsultdrakarna som hade sina stakeholders, hade sina, vad ska man säga, agenter, om man får med uttrycket, som jobbade i det här programmet och ville styra till att den företaget skulle få all utveckling. Så att hade jag gått in och gjort mina saker enligt min magkänsla, hade jag lyckats lösa de sakerna som hade gått i stå i så många år. Och det ville inte de. Så sa han, du ska bara vara programledare. Du ska inte jobba. Att vara programledare och projektledare, det är ett avsnitt i sig. Skillnaden mellan det. Men den primära skillnaden var programledare och projektledare. Du jobbar inte aktivt i leverabler, utan du tittar på vad är det för effektmålsuppfyllnad ett projekt ger. Och det är där du ska jaga projektledarna kring. Men jag vill gå ner och ta tag i 2 projekt som inte hade levererat på 3-4 år. Och hade då räckat upp ett antalet miljoner. Och inte leverera. Och ja, så jäkla intressant. Alltså jag gick därifrån med svansen mellan benen. Det var riktigt tråkigt.
Bra lärdom. Om man skulle vilja ha tag på dig, hur gör man då?
LinkedIn är det enklaste. Mitt användarnamn, mitt efternamn är ganska svårt att låta bli och glömma.
Jag lägger in det i anteckningen till det här avsnittet. Idag har vi fått jättemånga tips om hur man driver projekt med Scrum, Rolling Wave Planning och många andra tips. Stort tack för att du kunde ta dig tid att vara med, Benny Nietzsche.
Tack själv, tack för att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare@projektledarpodden.se eller via det sociala nätverk du föredrar.